Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Hej och välkomna till Alexandras Nära ditt hjärta. I dagens avsnitt så möter vi Maria Borelius, succéförfattaren bakom hälsorevolutionen bland annat. Vi kommer att prata om mycket spännande som ni kan tänka er. Allt som påverkar din och min hälsa. Vi får tips. Vi får lära känna Maria lite närmare. Och ja, det är så mycket som väntar. Häng med och lyssna. Så underbart roligt att få träffa dig igen, Maria Borelius. Välkommen till podden. Tack. Alexandra Nära ditt hjärta.
Tack för att jag var här, Alexandra.
Självklart. Det är en väldigt speciell känsla alltid när jag hör talas om dig eller ser dig. Ända sedan du och jag för länge sedan var arbetskamrater på Sveriges Television. Och det var ju speciellt för jag kom som en liten novis och du var en av fyra programledare när jag satt i redaktionen. Men jag lärde mig mycket och framförallt var det så underbart att iaktta framförallt dig men också de andra förstås i, vad heter programmet, Trekvart.
Trekvart. Och jag tror inte du riktigt kanske förstod det, men vi tyckte ju att du var übercool. Alltså du kom ju in i den här lite, alltså Sveriges Television då var ju ingen glamourvärld. Det var lite ruffigt och borden stod nära varandra och det var höga med papper. Det var innan allt var så digitaliserat, det var slutet på 80-talet. Och så kom den här glamorösa nattklubbsdrottningen som vi hade hört så mycket om, vi hade läst och alla reportagen. Och sen visade du dig vara en sån helylle, klok och reko person. Och ändå glamorös med alla de här kontakterna ute i artistvärlden. Så att jag tror inte du fattar hur cool det tyckte du var.
Nej, det gjorde jag inte. Men det är roligt att få höra det nu.
Ja.
Och jag beundrade er. Men framförallt er, ni var två kvinnor. Det var du och Annika Dopping.
Ja.
Och jo, sen fanns också, vad heter hon? Tyvärr har hon ju gått bort, som var med ibland. Agneta Bonne, va?
Just det.
Ja, hon var med också var med ibland. I alla fall, det var då.
Det var då.
Nu, långt senare, så möts vi. Ja, vi har ju sett mellantiden lite grann. Men det är fascinerande att följa dig, för det har jag ju gjort på håll. Och tagit del av lite av din resa, men förstås bara från utsidan. Så jag tänkte att nu kan jag passa på. Nu kan vi få höra från insidan hur det egentligen är. Och då vill jag veta, var ligger närmast ditt hjärta, Maria?
Ja, det är, alltså det ligger ju alltid det här, jag har fyra barn. Deras välmående är man ju väldigt känslig för liksom, ja. Man brukar prata om att man har så här spegelneuroner i hjärnan. Liksom man läser in saker. Jag tror jag har väldigt mycket. Jag läser liksom hur andra mår. Och man är ju liksom alltid som mamma. Så här, hur mår barnen? De har inte bett om det. Men jag känner alltid den känslan. Så det ligger alltid nära mitt hjärta. Men sen är det, när vi sitter här i ett fredligt, demokratiskt land. Det som pågår nu i Ukraina berör mig otroligt mycket. Jag sitter i styrelsen för Sverige för UNHCR som jobbar med flyktingarna. Jaha. Och hjälper flyktingarna.
Det gör du.
Ja.
Intressant.
Och jag är jätteengagerad där med insamlingar. Jag har en son som officer. Mm. Det påverkar honom. Jag har en bror som precis har tagit emot en ukrainsk familj. Mm. Men det här är ju att vi kan sitta här och 100 mil från oss så blir folk våldtagna i källare och utsätts för en brutalitet av Ryssland som är helt oförklarlig och förfärlig. Det kommer åt
mig. Det är vidrigt. Det är hemskt att se alla dessa bilder och höra alla dessa vittnesmål om hur, som du säger, den här grymheten.
Ja, med kvinnor som släpas ner i en källare och gruppvåldtas mellan 14 och 24 och så kommer de ut och hälften eller en tredjedel är gravida. Men det går inte att beskriva. Och föräldrar som begraver sina barn och kvinnor och barn som får skiljas från sina män för att kanske aldrig ses. Liksom det. Vi trodde att den tiden var slut i vår del av världen. Mm. Men det här är ju ett brutalt uppvaknande för oss.
Visst är det. Vi gjorde faktiskt ett upprop och har upprepat det en gång just att stödja UNHCR när kriget hade pågått en vecka eller så. Mm. För att givet att alla blir ju så frustrerade, tänkte, vad kan man göra? Ja. Och då tänkte vi att UNHCR, ja, det är dit vi ska skicka vår hjälp. Mm. Men så kan vi också lokalt hjälpa här i Stockholm. Jag menar de som har kommit hit. Mm. Du bor ju i Stockholm, men, och du bor mellan Stockholm och London.
Eller? Nej, nu har jag faktiskt flyttat till Italien.
Italien är det.
Det blir alldeles nytt.
Var i Italien?
Jag bor i Rom.
I Rom? Ah, la bella Roma.
Ja, det är så bella Roma så det är sjukt. Jag bor mitt emellan Fontana di Trevi. Där Anita Ekberg gick i sin urringade klänning en natt.
Med har du provat fontänen?
Nej, men då blir man tagen av polisen. För nu står det beväpnade vakter där. Så man får lite riktigt av Forum Romanum och har tak terrass. Alltså, och bor i en ganska liten lägenhet men med en väldigt stor terrass. Underbart.
Åh, så fantastiskt.
Ja, det är underbart.
Det låter drömligt.
Ja, det är dröm. Det är, jag är så privilegierad.
Och vad tog dig till Italien då?
Ja, alltså, vi har bott i England i 22 år och min man, mitt arbete var avslutat där. Jag kan vara lite på olika ställen. Min man sålde sitt företag där och han är nu knuten på lite andra sätt. Så att, och jag håller på med två böcker där Italien har en ganska viktig roll. Mm. Så det är en blandning av privata och professionella skäl som jag vill ha. Plus att jag älskar Italien.
Lei parla italiano allora?
Un poco. Ja.
Okej. Okay. Ja, det är väl fascinerande. Härligt med, tycker jag, med att komma in i en ny kultur. Eller ny kanske inte är för dig. Men...
Det är så gammal kultur. Det är det som är att var du än bor i Rom så är det 5 lager civilisation under det.
Ja, nej, jag menar inte ny så. Jag menar ny för dig.
Ja.
Menar jag.
Jo, men det är verkligen underbart. Ja, det är underbart.
Du har inte bott där tidigare?
Nej. Men jag har mycket engelska vänner som engelsmännen upptäckte ju tidigt i Italien. Lite grann som svenskar har gjort med Spanien eller södra Frankrike. Så vi har varit ner och hälsat på och har känt att det är väldigt genuint fortfarande. Mm. Jag har sett på svensk tv den här serien med den här familjen som köper ett gammalt ruckel på Sicilien. Har du sett den?
Nej, men jag har hört talas om det.
Ja, men den är helt underbar och... Jag har tittat på den mycket för det är så mycket igenkänning liksom, med hur förvirrat allting är och hur härligt.
Ja. Ja, vad roligt. Och när du en gång som ung flicka blickade ut över världen, för det gjorde ju åtminstone jag som ung kvinna, vad drömde du om då? Vad ville du då?
Jag ville nog bli läkare. Det var egentligen, kom ihåg, jag gick ju naturvetenskaplig linje och det var mycket plugg. Och då hade jag hittat någon sån här läkekonstens gudinna. Hon heter Hygeia. Hon var en gudinnorna är ju alltid undermännen. Den stora guden heter Asklepion. Men hon var en undergudinna. Hygeia, vårt namn Hygien kom därifrån. Och jag hade henne bredvid mig. Jag satt och tittade på henne och det var det jag ville. Men sen när jag slutade skolan så kände jag att jag är också väldigt verbal. Jag älskar kommunikation. Och då blev jag vetenskapsjournalist istället. Så jag började läsa biologi och fysik, matematik. Jag läste astronomi också. Sen tog jag en master på det i vetenskapsjournalistik. Mm. Så jag drömde om att få undersöka, granska, titta på, intervjua, kommunicera kring vetenskap. Det jag framförallt var intresserad av var egentligen medicin. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av partikelfysik också. Mm. Så att det var ju liksom det jag ville göra från början.
Mm. Och det är ju intressant för det här under en tid, om jag då tolkar det jag vet om dig och ditt liv, att under en tid så var du kanske inte mitt uppe i detta.
Nej.
Men sen så kom du tillbaka och nu är du ju verkligen sedan, vad är det, 15 år kanske, eller 20 år. Mm. Mitt i detta med hälsa, välmående, eller hur?
Ja, nej men jag har ju hållit på med det på olika sätt med faktajournalistik, vetenskapsjournalistik. Sen har jag varit kort tid in i politiken.
Ja.
Det funkade inte. Jag hade inte levt ett liv som var anpassat till det. Jag har jobbat med mikrofinans. Otroligt utvecklande i utvecklingsvärlden. Men det här har liksom alltid varit min stora hobby. Det jag har brunnit för sådär. Mm-hmm. Har man, du vet, jo, men om man har... Alla har ju liksom... ett ämne sådär som om man trycker på dem så kan de börja, alltså är det båtar, är det motorsport? Mm. Och för mig har det alltid varit hälsa, jag har varit intresserad liksom både av teorin, matlagningen. Jag var en av Sveriges första Fonda-instruktörer.
Var du?
Ja,
har du på det? Det har jag missat.
Nej, men det är ju otroligt. Jag är otroligt stolt över det.
Ja, det förstår
jag. Alltid liksom på olika sätt. Jag har mediterat tidigt genom just Annika Dopping som lärde mig det. Eller tvingade henne på det som tyckte jag var så stressad.
Mm.
Så liksom floderna rinner ihop.
Det hade funnits där ändå. Och efter då att du... hur länge var du... Ja, du blev fascinerad av det här instruktör då, gympainstruktör. Ja.
Nej, men alltså, det var ju en kvinna som hette Yvonne Linn. Hon var
jag känner
typ så här, världsmästare i Wushu som var en slags... Mm. Fankusport, eller fan, vad heter det?
Jag vet inte vad det heter.
Fanku, eller Kufang, ja, någon sån här kampsport.
Ja.
Ja. Mm. Hon tog med sig hela den här lymfondagymnastiken när den kom, som ju var väldigt lätt. Alltså innan hade ju varit friskis och svettis väldigt mycket i Sverige.
Mm.
Och allting var väldigt så här härligt, skönt, men det var väldigt hurtigt. Det var stora shorts.
Idla flickor det fanns.
Ja, idla. Okej, ja. Men det var inte uppnåeligt för sådana som mig.
Okay.
Men om man ville jumpa bara, så var det. Det var stora shorts, det var stora t-shirtar, det var hej och hå.
Ja.
Nej, men det var jättebra.
Det var hurtigt.
Det var hurtigt. Ja. Så kom det här workout som ju kombinerade liksom, alltså det var tufft, men det var coolt. Man hade snygga dräkter, man hade benvärmare.
Vi minns.
Man kunde topera håret innan man gick dit. Det var ju väldigt upptoperat på 80-talet. Alltså jag var ju helt fast i den här blandningen av show, glädje, systerskap, hård träning och inget mes som det var ändå, va? Att man körde. Så att det där föll jag för. Mm. Och jag körde jättemycket. Drev en egen workout i Skåne ett tag med en kompis.
Mm-hmm.
Och sen när jag kom hem, jobbade i USA, New York, när jag pluggade där. Och sen när jag kom hem till Sverige så jobbade jag på workouten. Både på Kungsholmen och sen som skåpan extra. Mm. Så jag jobbade då på TV som vetenskapsjournalist och jobbade extra.
Ja.
Och hade bland annat V2-gruppen som var alltså den absolut sjukaste gruppen som fanns. Och då körde vi 2 timmar träning. Och... jag har så underbart roliga minnen från den här tiden. Och fortfarande kommer folk fram så här, men var inte du instruktör på bekanten? Och så vidare. Och det var som är så kul också med det här. Det är att jag hade inte instruerat någonting på många, många år. Och så ledde jag, var jag med och var föreläsare på en resa som Tara ordnade.
Mm-hmm.
Alltså tidningen Tara.
Mm.
Då när jag hade börjat skriva hälsoböcker. Och vi kom ner till Mallorca. Och då hade jag lovat om ett svagt ögonblick att jag skulle köra en Jane Fonda så här retrogrupp.
Ah.
Och det här är då typ 2018 eller något sånt där.
Nu får jag idéer.
Nu får du idéer, ja. Och jag tänkte, ja, men jag är så här, typiskt mig. Visst, det gör jag. Jag ställer upp så här positivt.
Ja.
Och liksom jag har lätt för att ta på mig för mycket och tänker inte alltid igenom alla steg. Jag tänker det ordnar sig.
Ja.
Kommer ner till Mallorca och så frågade på det, var ska den här gruppen vara någonstans? Ja, men följ den här vägen ner, det är ner där. Och då kommer jag ner och ser att det är på en jättestor strand framför hela strandpromenaden där det sitter 500 personer och dricker kaffe.
Oh.
Och jag har inte undervisat en grupp på
uppvisning
25 år. Alltså,
då Maria,
då blev jag så jäkla nervös. Och musiken funkade inte som jag ville spela. Men då var det en väldigt trevlig kille där som hade varit med på Let's Dance. Som hade gruppen innan mig. Så kan inte du hjälpa mig med lite musik? För att det funkar inte det jag har. Ja. Och sen sa jag bara till alla att jag har inte kört upp på 25 år. Det får bära eller brista. Men nu kör vi. Och jag tror vi var 100 personer på stranden.
Wow.
Och sen körde vi. Och vet du vad det roliga var sen? Att det var det alla efteråt kom fram och sa vad kul vi hade. Det är någonting när man bjuder på sig själv. Liksom, jag kan inte allt, jag vet inte allt. Och jag är lite osäker nu. Men vi gör ett försök.
Ja.
Och så gör vi det ihop.
Otroligt, vad roligt.
Ja, det var ju väldigt, väldigt kul.
Men du,
kaffe också.
Ja, lite kaffe.
Ja.
Och te i mitt fall.
Ja.
Jo, men här får jag ju det. Tänk att få göra en sån aktivitet med dig, Maria. Det vore helt underbart. Jo, men visst vore det väl.
Ja.
Ja, vi har, först så har vi, om du vill, någon gång, alltså när det passar, menar jag. Så gör man en tänker jag, ett av mina föredrag om det du nu på dina böcker och de senaste böckerna där brinner för. Och sen så är det då det här passet. Det behöver inte vara 2 timmar.
Nej, precis. Nej, men det
kan ta 20 minuter.
Vet du vad? Det är rätt kul för att om man tittar mycket på träning. Jag tränar ju mycket och sådär. Mycket av den här dansträningen har ju utvecklats och blivit väldigt mycket åt koreografihållet. Mm. Och då stannar man ofta och går igenom steg. Och det kan ju vara väldigt bra och man får lära sig väldigt roliga steg. Men folk tycker det är ganska skönt att köra. Mm. Och jag, som vi körde då, så körde vi ju mycket efter tekniker som var utvecklade i Los Angeles. Mm. Jag hade en jätteduktig instruktör som heter Chet Vien. Gud, varför sitter jag här och babblar om allt det här jävla? Men det var kul minnet. Ja, som kom över och lärde oss liksom hur man systematiskt bygger upp rullande träningssekvenser där man liksom lägger på nya grejer och kopplar av annat under tiden. Så till slut har man bara varit med om en enda lång dans utan att man har behövt stanna och lära sig ett nytt steg. Utan man liksom lär sig medan man håller på. Och jag gjorde en sån klass och det var bara sjukt roligt. Och efteråt tänkte jag så här, vad oväntat livet är.
Det är sådana här stunder som vi nu märker, som man minns, som man verkligen tar till sitt hjärta.
Ja, och vi har så lätt, eller jag har så lätt att tro, liksom gå upp i huvudet. Vi behöver gå ner i kroppen också.
Men det hänger ju ihop.
Ja.
Det är ju det. Och det tog ju mig några år. Jag menar, jag har väl alltid tänkt att så är det. Allt hänger ihop. Det holistiska. Men det tog mig några år att faktiskt riktigt känna, inse att ja, så är det.
Och vad fick dig att inse det då?
Ja, det var väl det att kroppen mådde inte riktigt bra.
Mm.
Och sen mådde knoppen inte riktigt bra.
Nej.
Och sen när man då märker att ja, men det jag gör fysiskt påverkar ju min psykiska hälsa. Och den psykiska hälsan, när den är bra, så mår jag ju bra i hela kroppen.
Ah.
Så att det är ju kommunicerande kärl. Och det där är ju, alltså det är ingen lätt, ofta ingen lätt, jag ska säga, väg att hitta dit till den här balansen. Men jag vill ju gärna höra hur du hittade din balans. Ja. För att jag har ju förstått och läst det första boken att du kände att du mådde inte bra.
Nej.
Och då ville du göra någonting åt det.
Ja. Nej, men när jag kom i, kan man säga, klimakteriet där kring 50 strax efter. Så fick jag, första symptomen var faktiskt väldigt mycket ryggont. Och att det drog neråt ländryggen. Så många kvinnor kan få problem med den måten. Och jag kände mig låg. Inte kliniskt deprimerad. Jag har djup respekt för den diagnosen. Det var inte det jag hade. Men jag hade en sån här melankolisk lite. Ja. Som jag inte kände igen hos mig själv. Mm. Därför att jag har en ganska bubblig och glad personlighet i vanliga fall.
Ja.
Och sen så hade jag ganska mycket infektioner. Och sen hade jag liksom en ständig sån här lite semibilring kring magen. eller svullnad kring magen sådär. Och du vet, man började gå ut och köpa mer med långa t-shirtar som hängde ner på byxorna och så vidare. Ja, men liksom, du vet, kände på något sätt hela garderoben ändrades, jag ändrades. Och jag gick till en mängd läkare och det fanns liksom inget manifest problem med mig. Det var inga mekaniska skador i ryggen och så vidare. Och då blev jag ju väldigt fundersam och liksom att jag är 51 nu, 52, ska mitt liv vara så här resten av livet? Ska, om jag förhoppningsvis får leva 30 år till eller något, ska, är liksom det här början bara på min väg som går ut för? Och eftersom jag är en tränad biolog och väldigt fostrad i det västerländska sättet att tänka, så blev det att jag la in de här symptomen i stuprör. Stuprör 1, ryggontet. Det beror ju på att jag har rest så mycket i jobbet. Stuprör 2, mår inte så bra psykiskt. Ja, men jag är melankolisk för att barnen håller på att flytta ut. Stuprör 3, infektionerna. Ja, men det är resorna. Och stuprör 4, det här kring magen och svullnaden. Ja, ja, men det är hört i åldern. Alltså jag la varje symptom i en egen förklaringsbild. För så var jag tränad att tänka. Av en slump så stötte jag på en tränare som kunde träna mig online. Hon bodde i Nordamerika och var sån här superfitness-elit. Höll på, hade ställt upp i massa bikinitävlingar. Och då, när folk hör det här börjar de skratta. Men det är ju så långt ifrån din kropp man kan komma, Maria, en bikinikropp. Varför följde för henne? Därför att jag hade läst några bloggar hon hade skrivit och jag tyckte hon hade en så bra filosofi och verkade vara en så bra människa. Så jag skrev till henne, så väldigt dålig självförtroende, men jag är 52, jag har celluliter, jag liksom har ont i ryggen. Jag vet inte, du kanske bara tränar proffs, men kan du träna mig? Skulle du vilja göra det? Jag tänkte jag måste göra någonting. Hon skrev i alla fall tillbaka att det gör jag gärna. Och så trodde jag då att jag skulle få ett träningsprogram. Men jag fick ju massa listor med mat. Framförallt. 20 sidor. Och jag tänkte, vad är det här? Och det är det och inte det. Och jag skulle äta massor med grönt och bär. Men jag skulle inte äta pasta. Inte bröd. Inte för mycket frukt. Framförallt inte fruktjuice. Och skulle jag äta frukt så skulle det vara de lite ja, mer åt bär, melon, äpple, päron med lägre glykemiskt index. Inte så mycket mättade fetter, skulle det vara mättade fetter ekologiskt, gärna olivolja, avokado, nötter, massor. Och skulle jag sväva ut lite grann så var rödvin och choklad det bästa. Och jag frågade henne eftersom jag då var, men vad är systematiken i det här vita? Då blev det mitt lilla vetenskapshuvud. Och hon sa bara, Maria, nu får du bara lita på mig. Just do it, you're gonna feel great and you're gonna look smoking hot. Så hon bara då, okej. Så jag var med iväg på det här och jag tänkte, gud vad bra det är att hon inte är här. För jag kan inte se hur mycket jag fuskar. Jag fuskade jättemycket. Och det var svårt. Jag älskar ju rosta bröd och smör. Och massa grejer, skulle byta massa saker. Men så, och så fick jag ju träningsprogram med till detta. Men det var bara 2 sidor. Och så skulle jag börja med tillbaka min meditation. Så började jag med det här. Jag fuskade. Snubblade. Jag fick jättekonstigt. När jag skulle raka mig i armhålan fick jag en infektion. Då fick jag plötsligt liksom som en stor golfboll i ena armhålan. Hur bra kan man träna då, Alexander? Men du vet, så jag fick gå med en arm upp i en hel vecka eller en halv vecka. Men det hände bara konstiga saker som gjorde att jag inte kunde komma igång. Men så kom jag igång. Och vet du vad jag märkte då? Att ju mer jag följde det här, till punkt och pricka, ryggontet gick bort. Jag började känna mig så himla glad. Och balanserad. Den här kroppen, den här bilringen smälte ner. Kroppen fick en annan gestalt. Fick mycket mer muskler och mindre fett. Eller lagom med fett kan man säga. Jag behöver inte vara spinkig heller. Och jag hade inte en enda infektion.
Otroligt.
Och då liksom var det bara så här. Och det här tog kanske 6-7 veckor. Och då tänkte jag, här var ju jäkla bra.
Gick det på 6-7 veckor?
Ja.
Oj.
Det var ju jäkla bra.
Det var en quick fix.
Det var en quick fix. Men vet du, det är så intressant hur man kan funka. Jag vet inte om du känner igen det. Men jag la inte ihop punkterna då. Jag bara tänkte, det här var ju bra grejer. Och ja, det här kan jag fortsätta med om jag får ont i ryggen igen. Så tänkte jag. Ja, när jag var klar med det där. I alla fall. Sen satt jag då i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Och där hade vi varje gång föreläsning av intressanta professorer som gjorde helt banbrytande forskning. Då kom professor Inge Björk, professor i, jag tror professuren var i näringskemi. Alltså gränslan mellan näring och kemi. Och hon ledde Anti-Diabetic Center vid Lunds universitet. Hon höll på med något helt nytt. Antiinflammatorisk mat. I april, det är 2013. Jag hade aldrig hört om det då. Hade du?
Nej.
Det var ju helt nytt. Jag satt och lyssnade. Och tänkte, det där var ju intressant. Hon hade gjort ett experiment på 44 personer i Dalby. Vars blodvärden, kolesterol, även kognitiva förmåga förbättrades. Så mycket att den här läkaren var under vad som hände. Och jag satt och lyssnade och tänkte, ja det var intressant. Till hon lägger upp listan på vad folk har ätit. Då är den kosten identisk
med den du åt.
Då höll jag på att trilla av stolen.
Underbart, så det föll på plats.
Det gjorde ju inte det, därför att det var så konstigt att om det här var så nytt och så rätt, varför hade ingen pratat med mig om det här förut? Och om det hade de här effekterna på metabola syndromvärden, så det var ett antal hjärtkärlparametrar plus kognitiv förmåga, alltså hippocampus, mellanlagringen, kopplat till de här, var de här människorna på i Nordamerika som visste att det här var bästa sättet att bygga en stark, bra kropp. Så jag gick ju fram till den här professorn och sa, vet du, det är väldigt konstigt, men jag äter faktiskt så där. Nej, men det är ju ingen som gör så, för det här är ju ett experiment. Ja, vi kom ju överens, vi skulle hålla kontakt. Och jag skrev till, gick hem och skrev till Rita, då min tränare, du har ett namn, det du gör. Det heter antiinflammatorisk mat. Ja, där började min resa.
Fantastiskt.
Det är en slump, eller hur?
Ja, visst. Men jag menar, det är ju ändå, var ju meningen. För att du sökte din bättre hälsa och fann det här på nätet. Och sen så lyssnade du på den här professorn som då hade namn på detta. Sätter namn
etikett. Och håller på med det.
Ja,
och det är något helt nytt.
Men det var experiment,
ja. Ja, men det var ju något helt nytt. Och där började ju en, kan man säga, detektivresa som jag ägnat mig åt nu i 9 år. Och där jag har haft jobb internationellt. Jag har bott utanför Sverige nästan helt med mitt liv nu. Och så småningom när mina böcker har börjat komma ut, så har ju förlagen varit vänliga och jag har kunnat resa. Jag har ju haft förmånen att träffa nu i USA, Kanada, Japan, Indien, många länder, Tyskland, England, Sverige, Norge, Danmark och så vidare. En mängd forskare, och samtala med en mängd forskare som håller på med detta. Och liksom se att det här är, som vi pratade om, holistiskt. Det är ju kosten, träningen är ju också antiinflammatorisk. Och även återhämtningen av stressningen.
Ja, just det. Jag skulle säga att det här sammanfaller också länderna du nämner i stort sett med det jag snubblade över och läste och tog till mig för många år sedan nu, Henrik Ennart, som ju också vetenskapsjournalist, och som då talade om och skrev sen om de blå zonerna, där man ju vet, jag menar, det var ju inte hans upptäckt, men i alla fall att vissa ställen i världen lever människor längre, friskare. Och vad är det som gör, vill man veta då? Hur kommer det sig? Vad gör de som är rätt? För det vill vi alla veta.
Absolut.
Så att det här är ju...
Och det är kopplat till det jag pratar om. För att jag har ju förmånen att vara i 2 av de här. Jag har varit en vecka på Okinawa och hängt med väldigt gamla människor. Och varit borta i Loma Linda utanför Los Angeles. Och jag ska fortsätta med det här spåret och besöka de andra blåzonerna också, har jag tänkt mig.
Ja.
Och det som är intressant är att åldrandet i sig innebär inflammation. Så det finns läkare idag, frågar läkare, hur mycket av åldrandet är låggradig inflammation. någonstans mellan 50% och 90%
Så pass.
Så, och det är ju väldigt svårt att göra någonting åt, men vi kan göra något åt andra faktorer som driver på det här låggradiga inflammationen.
Ja, visst.
Och det är ju det de gör i blåzonerna utan att veta om det.
Ja, det är det. Jo, för jag menar just att, jag menar som jag uppfattade i alla fall, att man för det första så har man då i vardagen så rör de sig på ett naturligt sätt.
Ja.
Det är ju inte så att man måste kasta sig på gym och så, inte för att det är något fel i det, men de rör sig naturligt och har ett rörligt liv. Mm. Och sen äter de ju rätt, jag menar på det sätt som du beskriver.
Mm.
Och att man till exempel givetvis väljer rätt fett och inte massa socker såklart, inte. Och inte för mycket kött och så. Mycket grönt.
Mycket grönt. Mycket, de har mycket omega-3-fetter.
Mm.
Alltså antingen om det är fisk som det är på Okinawa.
Mm.
Jag har gått på matmarknaderna där i Naha-huvudstaden. Oh. Det är otroligt mycket mollusker och konstiga skaldjur och sånt där. Från havet är omega-3.
Jag måste åka dit.
Ja, men det är en underbar ö, verkligen. Och mamma Linda, däremot, så är de vegetarianer. Och där får de här omega-3 med enormt mycket nötter.
Mm.
Så världens främsta forskning om korrelationen mellan nötter och hälsa finns på Loma Linda Medical University, där jag intervjuade professorn som just leder den stora långlevnadsstudien, Gary Fraser. Och där de visar just hur olika nötter står för olika typer av hälsofördelar. Till exempel pistage är väldigt bra. Neurodegenerativa sjukdomar tror de kan ha fördelar.
Mm-hmm.
För varje typ av vegetabilier vi äter kommer stödja olika typer av tarmflora i våra bakterier i vår tarmflora.
Mm-hmm.
För det här är ju något som har kommit nu också. Explosionen om tarmfloran.
Ja. Och korrelationen mag-hjärna.
Hur det pratar.
Ja.
Gut brain axis som man pratar om.
Ja, just det. Jag tänker ju på förstås valnötter.
Mm.
Som, ja, det var nog en hjärnforskare som sa det. Att valnötter, ät valnötter. Det ser du på den. Det är ju en liten hjärna.
Ja, det ser ut som
en liten hjärna. Ja. Måste äta mycket valnötter.
Ja. Gamma tokoferol. Mycket fin näring i valnötter. Kan man ha på allt. I smoothies och... Ja, det är väldigt bra. Och sen, men sen en annan grej också som jag tycker är spännande. Med maten då i blåzonerna. Så jag intervjuade professor Makoto Suzuki som leder långlevnadsstudien på Okinawa.
Uh-huh.
Och jag var ju så här, men vad är det ni äter? Vad är det ni gör? Och är det bittermelon? Och är det blåsöt potatis? Och vad är det i mison? Och vad är det i den här shikawasa citrusfrukten? Liksom jag kom dit som en västerlänning som skulle hitta det där. Om du fattar vad jag menar.
Mm.
Men han sa, Maria lugnade lite. Du måste titta på hela måltidens ritual.
Mm.
Titta nu på hur vi har dukat.
Mm.
Då satt jag med honom och några av hans polare. De har såna här, vad heter det nu? Alltså det är grupper som bildas redan när de är små. Som träffas varje vecka bara för att stödja varandra.
Oh.
Ja. Som en slags självhjälpsgrupp eller en stödjargrupp.
Mm.
Och då hade de en, och det var så fackigt. Det var en lunch och det var en lackbricka. Det var en liten skål med misosoppa. Underbart, med ett litet lock. Och så var det kanske en liten fyrkantig skål med några ananasskivor på, skurna. Och sen var det en annat litet fat med ris med lite soja. Och så fanns några fiskbitar som låg skurna. Och här fanns lite picklad någonting, ungefär. Allting var som ett konstverk.
Mm.
Så han sa, vad vi tycker om att tänka är måltidens ritual.
Bra, det här är ju roligt för det här älskar Carl-Johan Granqvist, professor du vet, i gastronomi.
Ja,
och just detta med måltidens ritual, det är precis vad han talar om och hur viktigt det här är. Just hur vi dukar, hur vi presenterar, hur vi intar måltiderna. Jag tänker på också att hur sorgligt det är att så många, jag måste bara inflika det, tyvärr i vårt samhälle, ju lever ensamma.
Mm.
Att man då bara sitter där ensam och ska inte ha sina måltider.
Men man kan göra vackert för sig själv.
Jo, det kan
man. Och tycka att man är värd det.
Ja.
Det är ju det.
Jo, det är riktigt. Men jag bara menar så många som, som inte gör det.
Nej, men
visst.
Nej, men det är rätt intressant. Jag är väldigt nyfiken på det här och har tittat rätt mycket på det. Och man skulle kunna, alltså i en sån här absolut vetenskaplig hårdragning, säga att människan är, om vi gör en sån här superreduktionistisk bild av människan, en mag-tarmkanal, alltså mun ner till anus, som är kopplat till en jättestor hjärna och ögon och näsa och händer för att liksom kunna få in föda i den här tarmen. Det är ett väldigt konstigt sätt att se på människan, men det är ett sätt att se på en organism. Och då kan man säga att allting vi kan göra som förstärker, du vet, en stor del av matsmältningsenzymen har kommit igång långt innan vi börjar äta. Du vet, om du sätter dig framför en måltid och det luktar, nu har du stökit med din syn, men synintrycket finns. Det är en förväntan. Du vet att någon har lagat, det slamrar, slamrar i köket. Känner du, kan du känna då att liksom börjar dra i hela dig?
Ja.
Du vet, då är matsmältningen igång. Så att man kan säga allt det här som gör att din matsmältning kommer igång. För att det är inte bara vad du har på tallriken. Du ska ju bryta ner det. Och du ska absorbera näringen genom tarmväggen. Så allting måste ju vara igång. Så att du kan ju slänga i dig världens bästa mat. Men om din process, liksom om du inte kan processa den här maten, då är det ju inte värt något. Så han sa det. Och han förändrade mitt sätt att tänka. Och efter det har jag börjat så här, jag är väldigt intresserad av hur jag dukar. Och du vet, jag kan, om jag ska ha lite vänner över en, så jag kan lägga dem på nyår nu. Så helt sjuk. Jag kan, alltså genom mina stora hobbies har blivit. Och det hade jag aldrig trott när jag var, jobbade på tvärt med dig. För då tyckte allt sånt där var småborgerligt och töntigt. Och nu kan jag stå och duka liksom i 5 timmar. Jag hittar roliga små grejer från naturen och gamla saker jag har i källaren som jag rotar upp. Och älskar det. Det är den här ritualen.
Sen, det är fantastiskt att tänka och inse att det är så viktigt. Sen tänkte jag också på blåzonerna, att, har jag förstått, att det de har gemensamt, det är också att människorna har någon form av engagemang. Om det så är, ja, att de går upp så i det, de, om det är att ha en trädgård eller plantera eller se sina grödor växa, eller om det är att de väver eller syr, eller att de går till kyrkan, eller att de har en, ja, en sån här grupp kanske där man då träffas. Men de har någon form av engagemang. Och jag är övertygad om, jag vet inte vad du tror, så det är intressant att höra, att vi i vårt samhälle, många av oss, har inte längre det här engagemanget. Alltså, för det första, vad tror vi på? Ja, just det. Vad tror vi på? De flesta har ingen tro. Man har ingen tro. Har man någon framtidstro? Ja, vad tror man på? Det är osäkert.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vad vänder man sig till, så att säga, i sitt inre? Väldigt många människor är, tror jag, otroligt vilsna. Vad tror du?
Ja, det är spännande tankar. Jag tror att om du först pratar med människor så är de det. Men under allt det där så finns annat. Jag hade en kurs för 2 år sedan med en massa kvinnor. Och där fick de göra moodboards för sina liv. Och då frågade de, hur ska vi göra de här moodboardsen? Ja, men ni gör ju som ni vill. Men jag brukar göra så att jag delar in mina moodboards i 4 delar. Och då har jag lärt mig i Indien att en människa är lycklig om man varje dag får gå igenom sina fyra rum. Mm, det är det fysiska rummet, du behöver röra på dig. Det är det känslomässiga rummet, du behöver få vara med andra människor, ja, som du respekterar och älskar. Allt det här var i utbyte. Tredje mentala rummet, att sysselsätta hjärnan. Och det fjärde, självklart för indierna, det spirituella rummet. Ja, så de här kvinnorna, ja, men det fysiska, då vet vi vad vi ska ha, och det känslomässiga och det mentala, men det kan vi tänka om mentala, det jobbet och sådär. Men det här spirituella, men jag har ingenting med det spirituella rummet. Och jag sa till dem, ja, men ni gör ju vad ni vill. Jag var jätteförslag, ni gör er egen grej. Kommer tillbaka nästa kväll och skulle titta på vad de hade gjort. I vilken kvadrant tror du att det var mest drag? Och de hade satt upp mest spännande tankar om sitt liv och vision. Det var ju spirituella. Alla hade gjort en sån här indelning. Och de hade gjort väldigt liknande saker. I fysiska, känslomässiga och mentala. Väldigt liknande bilder hade de plockat ur tidningar och citat. Men det här spirituella rummet. Alltså det var sånt drag i det. Du vet, det var stjärnexplosioner och det var fjäll och det var människor som bara stod och ropade rätt ut i rymden. Och det var bönesymboler och munkar och djupa hav med valar.
Jo, men det är väl vad man kan föreställa sig. Förlåt mig. Ja. Men det är ju ingenting de själva praktiserar. Eller?
Jag tänker så. Men jag såg det som en väldig längtan efter något större med sitt liv.
Ja, jo. Längtan, ja.
Men du menar att den riktas inte till något? Är det så du
tänker? Nej, det är så jag tänker.
Ja. Alltså nu blir det ju lite svårt för mig, för jag är ju kristen och blivit mer och mer.
Jag med.
Ja, och där riktas min tro till min, ja, det stora batteriet som jag tänker att Gud är, liksom, känslokanalen. Och jag ser ju att det är lättare då. Mig. Men den här längtan finns i människor.
Ja. Jo, människor längtar. Men jag tänker att jag tycker det är lite, hur ska jag säga, jag tror att många är så vilsna. Det var dit jag ville komma till. Men jag tänkte just att tidigare hade man ju av tradition i alla fall en tro. Jag menar, idag i vårt land åtminstone så är det ofta så att det där med konfirmationen, men det betyder ju ingenting. Det är liksom bara någonting, ja, okej, ska man göra det, kompisarna gör det. Ja, men föräldrarna säger, ja, men då gör vi det då. Men det betyder liksom ingenting. Man har ju ingen, man går inte till någon kyrka.
Om man träffar ungdomar som har konfirmerats så är de, intressant nog, ofta rätt tagna av att få ägna 3 veckor eller 2 veckor. Eller om de går på läger eller går och läser. Jag tycker ofta de som går på läger, och att liksom få lägga den här tiden och bara fundera över värderingar.
Ja,
djupa saker, så att det betyder något, alltså,
om man ser det. Ja. Jo, jag tror bara att det är som ett, inte ett svart hål som det talas så mycket om nu, men att det är ett hål,
tänker
jag. Det finns, ja, det är en brist någonstans. Nåväl, det var inte...
Nej, men jag kan förstå det också, om man försöker fylla den med annat, liksom yoga, natur och sånt där. Men det jag har tänkt mycket liksom att det jag kan få genom Gud är till exempel förlåtelse, försoning. Och det kan liksom aldrig en tall ge mig i skogen. Alltså jag älskar natur, men natur kan aldrig för mig vara Gud. Och jag kan inte heller, ja, jag kan smälta saker genom att yoga och träna med andning och så. Men den här känslan av att, ja, men nu Gud, hjälp, eller hjälp, liksom, hjälp mig att klara av den här superutmanande situationen.
Ja, ja, det är fantastiskt. Ja. Hur, jag tänker på dina böcker då. För det är, jag undrar över det här med bliss och förundran.
Ja, ja. Det ligger ju kopplat. Alltså man kan säga att 98% av alla människor på jorden tror ju på någon form av Gud. Vad det nu än heter i den kulturen, har olika namn. Så Sverige är ju annorlunda på det sättet. Men vi har ju sagt att alla människor har en längtan efter. Och det är väldigt intressant att se då att den här känslan av att någonting är så mycket större än en själv. Att man står det finns till och med, har de visat forskarna, ett universal uttryck som människan har i ansiktet. Som är liksom det här när vi bara fäller ut armarna och ställer oss liksom och tittar upp och öppnar munnen lite och bara känner. Nu är det inget med hjärtan.
Ja, förlåt. Ja, jag blir med nästan. Förstås. Mm.
Ja, nej men att förundrans ansiktet liksom, att vi släpper liksom garden inför det som är större än oss själva. Och det visar sig nu att den här känslan i oss sänker låggrad inflammation. Mm. Och det är en läkande känsla kan man säga.
Mm.
Och min tanke är ju att om man vet att vissa känslor, på samma sätt som man vet att vissa känslor är väldigt destruktiva för oss, som ilska, bitterhet, hat. Vi blir sjuka om vi bär det för mycket. Och det är skönt att få släppa, eller hur?
Ja.
Och på samma sätt så finns det känslor som är läkande för oss. Och att om man vet det så kan man använda det här lite strategiskt. Att utsätta sig själv för förundran. Så att ser jag en vacker solnedgång och är i något härligt, att njuta av det lite mer. Mm. Lyssnar jag på musik som jag bara får gåshud av när jag går mot det här crescendot. Det spelar ingen roll om det är Eddie Murphy eller klassisk Beethoven. Va? Vad jag nu?
Ja, visst.
Att liksom bara få bada i det. Att ha en spellista som är sin förundranslista.
Mm.
Är det naturen? Där har man också sett att göra saker för andra. Som du gör här i 1,6 och 2,6 miljonersklubben. Ger väldigt högt på förundranskalan. Alltså att känna att jag ger av mig själv till det större goda.
Mm.
Är läkande.
Mm.
Sänker.
Du är med UNHCR.
Ja, men jag känner absolut det. Och jag driver en stiftelse i övrigt där vi hjälper invandrarkvinnor att starta företag. Jag känner också det där. Så jag, och också när jag är ute mycket och föreläser om det jag håller på med. Liksom, jag känner att jag försöker ge av mig själv av det jag älskar och har lärt mig lite om för att hjälpa andra människor.
Mm.
Och som man ser, och även när man ägnar sig åt andlighet.
Mm.
Och det vet man också att folk som går regelbundet i kyrkan, det ser man på kvinnor, de lever längre.
Mm.
Folk som sjunger i kör lever längre. Det är också den här blisskänslan. Så att det här, det som liksom, och det är intressant att under det ligger ett antal system. Man talar mycket om oxytocinsystemet, som är ett sånt där hett hormon. Sexualitet, barnafödsel, kommunikation, äta mat ihop, amning, klan. Det ligger i oxytocinet. Och man tror att det sätts igång av framförallt den här gruppen, göra något för andra. Och det är direkt anxiolytiskt som det heter, alltså ångestdämpande till exempel. Och du har också andra system som man tror är involverade. Man håller på och forskar mycket på det här både i Toronto och Stanford. Och jag har intervjuat de forskarna som heter endokannabinoida systemet. Det är alltså ett internt system som cannabis rider på. Alla droger funkar ju så att de funkar för att de har receptorer att landa på. Som de liknar något annat som finns naturligt i kroppen. Så cannabis landar på plattformarna som ett natureget cannabis. Som vi kan bli naturligt höga av.
Mm-hmm.
Landar på.
Mm.
Så det ligger. Oh, man håller på att undersöka de här mekanismerna. Så vi har liksom egna droger vi kan sätta igång. Som skapar den här ångestdämpning, inflammationsdämpning i våra kroppar. Och det här är oerhört spännande saker tycker jag. Hur vi har liksom tillgång till spakar i vårt eget system som vi kan. Så att har man musik man njuter av, ska man lyssna på den jättemycket.
Självläkning.
Ja, men det är självläkning.
Det är det. Men också förebyggande. Tror jag. Alltså att bygga
gör
upp.
Du detta? Har du de här?
Ja, jag lyssnar på musik jag tycker om för att må bra.
Har du blissmusik som du verkligen har? Har du en spellista med liksom?
Ja.
Det här är min
lista. Ja, jag har flera olika listor som, som får mig att må riktigt, riktigt bra.
Vad lyssnar du på då? Du som är gammal nattklubbsdrottning. Det är kul att höra.
Nej, men dels, jag har länge haft, och det är ju så enkelt, men det är. Det beror på tid på dagen, men på morgonen tycker jag till exempel om den heter då en spellista som heter den Soft Mozart.
Mm. Ja.
Så börjar jag med det. Sen finns det då soft jazz som jag tycker om. Och så finns det klassisk gitarr som vi också lyssnar på, både Bengt och jag, men gärna. Och där är ju väldiga variationer.
Ja.
Och det finns de här softlistorna är ofta det som tillkommer mig.
Jaha, du använder som finns på Spotify?
Ja, därför att då är det då man kommer in på just den här som soft ju säger. Och det ger mig rätt, alltså apropå lugna. Sen har ju det här uptempo är det ju något annat. Men för att må bra och vara lugn och känna mig harmonisk. Ja, soft jazz, så finns det romantic jazz. Så finns det, ja. Och de spellistorna på är jättefina tycker jag.
Det finns nu när man kan lyssna på radiokanaler från andra länder. Det finns en engelsk radiokanal. Som om någon älskar den här typen av musik fått mig att upptäcka klassisk musik mycket som heter Classic FM. Det är en kommersiell radiokanal och de har så underbara programledare. De älskar klassisk musik men de är peppade och de är det är på engelska men och de spelar så vacker musik och det är mycket idag har vi du och du som tar en examen och din mamma har önskat det här för dig idag. Och lycka till idag. Det är liksom bara, ja, men det är så himla härlig
energi.
Classic FM, den kan man hitta på såna här appar för radiokanaler från andra länder.
Okej, nu ska jag lägga på minnet. Tack. Och givetvis så lyssnar vi och jag mest mycket på P2. Därför att där har man timmar där det är klassisk musik. Ja. Och senare på dagen så hittar man ibland sådana här underbara flera timmar där det var allt från väldigt mycket brasiliansk som jag tycker mycket om.
Det lyssnar också på. När vi har lite så här drinkkväll, då är det lite bossa nova. Det är rätt, det är rätt. Vi har samma smak. Jag trodde du skulle ha någon liten cool sån här silvesterlista också med lite disco från 70-talet. Har du
det? Jo, men det är klart att vi har det. Eller ja, visst har jag det också. Men det är inte det som jag använder dagligdags. Ibland känner jag så här, nu måste jag ta en dans. Nu måste jag riva loss för att få igång på det här fysiska rummet. Och då sätter jag på Barry White eller Gloria Gaynor eller någonting. Och sen så blir det då disco.
I will survive.
Visst. Och så kör jag så här. Och så känner jag, ja! Där satt den.
Där satt den.
Och dansa loss hemma på, om du så är köks- eller vardagsrumsgolv. Det är ju otroligt härligt.
Det är härligt.
Ja, det är härligt. Eller på bryggan.
Eller till Rod Stewart dansar.
Ja, Rod Stewart dansar också mycket. Rod Stewart är också en favorit.
Underbart.
Ja, visst. Det finns ju mycket som helst. Ja, men det var väl roligt att vi faktiskt kan dela musiksmak. Fast vi inte är riktigt i samma åldersgrupp. För du är så ung. Men då tillbaka till dina böcker. Sen var det någonting som jag tänkte som heter... Heter det nu yoga eller? Nej, det här när man lämnar, alltså the joy of missing out.
Ja.
Ja, som jag tyckte att det här var spännande.
Ja, alltså så det händer ju så mycket i samhället nu. Och vi har ju haft uttrycket FOMO, fear of missing out. Och man bara känner... Alltså vi blir alla ADHD till slut. Vi blir alla så här, men gud vad hände där borta? Och så kommer man dit bort och då är man där en sekund. Och då måste man slå på telefonen för att gud, någonting hänt på Expressens framsida. Och vad hände där borta? Till slut så är liksom, och vad hände på Instagram? Ja gud, hon har åkt på en jättefin semester och hon har köpt en ny klänning. Och här sitter jag med havregrynsgröt och mår lite halv och dåligt.
Men det är gott.
Det är gott. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja, men liksom till slut är alltid så att livet pågår någon annanstans. Och det här stressar oss. Och när vi är i ständig stress så påverkar vår inflammation, vilket påverkar vår helhetshälsa. Så vi behöver ju bryta. Och den här Joy of Missing Out är en rörelse som startade en jättehärlig kvinna i Kanada. Som handlar mycket om att våga släppa digitala grejer, bryta med andning, odla riktiga relationer, odla riktiga möten. Inte ta allt via Zoom, liksom där alla sitter som Zoom-ugglor och tittar på varandra. Det är jättebra när man ska lösa något snabbt. Men när du och jag får träffa varandra, eller hur? Då får vi en relation till varandras mänsklighet. Vi har inte kommit till jorden för att sitta och titta på varandra i en skärm.
Nej, men jag måste ändå säga att det var ju fantastiskt. För du vet ju, alla vet ju vad som hände när det blev pandemi.
Ja, ja men visst.
Och vilken räddning.
Ja, nej men jag säger inte att det ska bort. Nej, men det får inte vara vårt enda.
Nej, absolut inte. Nej, och det är ju förfärligt hur, framförallt tror jag att barn, och du undrar vad du och ungdomar har fastnat eller växer upp med det här mönstret. Att de ska, det, jag menar, det är plattor och det är skärmar och det är spel. Och man umgås med folk i hela världen just via datorn. Men däremot så har de jättesvårt att knyta an till levande kompisar.
Ja. Men vet du, det här gör mig skitförbannad. Och det är att det sitter 10 000 ingenjörer i Silicon Valley som är utbildade i, vi ska uttrycka oss positivt, beteendemanipulation. Och de är utbildade, de har haft en speciell instruktion för det här på Stanford University. Och den kopplar till digital teknik. Och det handlar om att lägga upp interfacen på de digitala skärmarna. Och vare sig det handlar om Facebook eller om Instagram eller Twitter. Så att det ska gå in i vår hjärnkemi och trycka på alla knappar. Så, och då har vi ett antal saker i vår hjärna. Det första är att vi är väldigt beroende av vad andra tycker om oss. Vi är ett flockdjur. Är vi helt ensamma dör vi på savannen. Och det är i flocken vi är trygga. På så sätt liksom är vi som en apflock. Vi behöver varandra.
Mm.
Så vi är väldigt känsliga för när andra tycker det vi gör är bra eller dåligt. Det är det ena. Och det andra är ju att vi har ett väldigt snabbt belöningssystem. Så vi får kickar via dopaminet väldigt fort. Och det är väldigt beroendeframkallande. Och sätter du ihop det här belöningssystemet med det sociala djurets liksom neurowiring, som man kunde säga. Alltså hjärn. Symmetri, eller vad ska jag säga, vi är wired, vad skulle man säga på svenska, vi är uppkopplade i hjärnan,
ja.
hur vår hjärna funkar, ja. Arkitekturen i hjärnan. Då börjar du se hur man till exempel på Instagram, ja, då har vi ett flöde, för varje like du får, så får du, om du går och tittar, en signal. Då ger varje sån signal en ping i ditt dopaminflöde. För då har du sagt, jag är omtyckt av min grupp. Ping i mitt dopamin. Jag blir beroende av att posta saker där. Och du har också en annan sak. Och det är att vi är väldigt beroende av vår lilla krets. Vad de tycker. Och det har du sett på Twitter. Och då har du en bubbla här som tycker NATO är det bästa som hänt sedan skivat bröd. Och den andra hatar NATO. Och de sitter i varsin ekokammare och retweetar varandras grejer inför sin krets för att visa. Titta, jag tycker precis som ni och jag tycker precis som ni. Och till slut får man två stuprör där båda dessutom tror att den andra gruppen är onda. För alla tankar är uttryckta i fem meningar. Så alla blir ju väldigt... Så jag har till exempel slutat med Twitter. Därför att jag känner att människor där uppträder på ett sätt... De är mycket bättre i verkligheten. Så jag känner att någonting i det mediet gör dåliga saker med människor. Och jag tror på människans värdighet. Jag tror inte på vår låghet, så att säga. Va? Och jag tycker människor blir sitt sämre jag på Twitter. De blir mycket bättre i verkligheten. Instagram är jag på därför att jag tycker fortfarande är väldigt positivt medium. Och jag är jättenoga. I alla mina flöden. Så fort man skriver en negativ kommentar om någon annan. Så åker den ut. Då sitter jag där som en ruggubbla. Och bara skit. Därför att jag vill inte ha. De får vara kritiska mot mig. Men om de är kritiska mot varandra. Bort. Jag vill inte ha det klimatet. Och folk säger saker till varandra där. Som de aldrig skulle göra i ett personligt möte. Och jag vill inte ställa upp på den världen. Och det här kommer de här jättestora företagen som är så rika. De är större än nationer nu. De har ju BNP som är större än många nationer. Jag tänker på Google, på Apple, Microsoft och så vidare. Amazon. Alltså, vi måste skydda vår mänsklighet. vi ska använda dem när det är bra, men vi får inte tro på allt som är på sociala medier. Det är jätteviktigt.
Men dessa barn och dessa ungdomar.
Deras hjärnor håller precis på att utvecklas.
Ja. Och de blir ju beroende.
Ja, men de blir också därför att medierna är tränade eller utvecklade för att göra dem beroende.
Mm.
Det är ju hela affärsmodellen att suga in folk så de inte ska kunna. Det är ju som när vi sitter på YouTube och vi kanske söker på någonting vi letar. Jag till exempel hade ett exempel. Jag sökte på vegetarisk mat. Inom 10 minuter så hade det drivit mig ner mot såna här veganska demonstrationer där de ungefär ville mörda alla bönder. Så hur de här algoritmerna driver fram saker som ska göras upprörda och få oss att inte kunna stänga av.
Just.
Och det är det jag menar, som föräldrar, som vuxna, som lärare i skolans värld, fritidsledare, dagis, alltså vi har ett jätteansvar.
Ja, precis. Och anledningen, jag menar, vi tittar på den psykiska ohälsan. Jag undrar, vad tror du? Jag menar, hur ska vi kunna förbättra den? Just förstås för unga kvinnor är jag inne på, såklart.
Alltså man har tittat mycket på vad som skapar ångest. Och jag tycker själv att man skulle titta mer på vad som lugnar mot ångest.
Mm.
Och då är det så att väldigt mycket av det här oxytociniga livet, lugna, sitta i knät på farmor, sitta med familjen och äta mat lite långsamt, vara med varandra, utan, alltså det här lite stilla livet, det är liksom borttaget till förmån för att sitta själv med datorn.
Mm.
Så vi har massa intryck som drar igång vår ångest, det är krig, det är saker som händer, liksom filmer, och så har vi mindre som lugnar. Alltså jag spekulerar ju om det är den balansen som har liksom gått fel. Framförallt för många tjejer. Jag tror att man har sett på råtthonor att de har mer känsliga stresssystem än vad råtthanar har. Kan det vara samma med människor? Jag vet inte.
Det är det säkert. När jag tänker just också en studie som vi hörde återges. Och det är att sociala medier som vi är inne på.
Mm.
Skapar just den här ångest, börjar bygga den här ångestspiralen, alltså uppåt, för de här unga kvinnorna, som ju mer de är på sociala medier, desto sämre mår de.
Ja.
Och det förstår de inte. Och som sagt, de sitter där och är då beroende.
Ja.
Och hur bryter man det? För som förälder säger att nej, du får inte nu, nu måste du stänga av. Och då är de redan beroende. Det är förfärligt. Alltså det är som att ta bort. Ja.
Det är sorgligt. Och de förstår inte heller att en influencer har tagit kanske 100 bilder.
Mm.
För att få den där perfekta bilden. När allting ser. Och så tror man, gud, så ser inte jag ut. Det är något fel på mig.
Ja, det tror jag.
Men jag tror på det personliga ansvaret. Och ju, man ska bara veta vad som sitter och vevar där borta. Och jag har själv varit borta i Silicon Valley och intervjuat en av de här personerna för en av förundran. Så man ska veta och vad de sitter och laddar in för arsenal mot oss. Så att jag ser det som att det här, ibland tänker jag att det är ett krig mot vanliga människor, mot de här företagen.
Ja, jag skulle säga det. Det låter som krigföring.
Ja. Nej, men vi måste vara, eller man ska säga här, vi måste ta för oss ny teknik, men vi måste också vara supermedvetna.
Ja. Och ha just det, och ha viss, jag ska säga, vi behöver vara kritiska, vi behöver ha lite kritik, inte bara gulpa i oss allt som kommer.
Vi måste förstå att varje gång vi knäpper på Facebook så vill den appen göra allt för att jag inte ska kunna stänga av.
Mm.
Det måste vi förstå.
Mm. Just det. Ja. Då förstår vi det. Du, den boken som du nu skriver, den handlar om vad då?
Nu håller jag på att göra en antiinflammatorisk kokbok.
Ah.
Mm. Så det är något helt nytt. Jag har aldrig gjort en kokbok, och typiskt mig tänker jag, men det fixar jag. Jag gillar ju att laga mat och jag gillar att äta framförallt. Och sen har jag fått hjälp av en jätteduktig kokboksförfattare som har gjort en del av recepten, en del har gjort själv. Och jag har en väldigt annan duktig, så jag tänkte, det fixar jag. Men nu sitter jag med slutet och det är 104 recept och det är 200 gram där och det är 3 matskedar dittan. Och allting flyter och allting ska fås ihop. Och jag bara liksom, du vet, Och jag lagar så mycket mat. Och bara, jag hade en dag förra veckan när jag lagade liksom 10 middagar på en dag. Och allt ska provätas och ska det vara mer salt här och så vidare. Så det är en helt ny grej. Men den kommer bli jättehärlig, kommer den bli.
När ska den här sjösättas då?
Den kommer efter jul. Nyår.
Jaha.
Ja, så nu ska jag efter dig här så ska jag precis på fotomöte på Bonniers. Vi ska planera look and feel. Så det är jättekul med hela känslan och hur man vill att jag ville vara liksom att många tror att det är så himla komplicerat och hur gör jag, hur ska jag äta för att komma igång med det här? Jag är ute och föreläser jättemycket. Och jag ville liksom ge både enkla vardagsrecept men också lite mer så här festligt och spicy och lite läkande mat och lite gott och snaska med och allt sånt för att visa hur man
kan göra. Jag förstod att du äter inte bröd. Du är glutenintolerant.
Nej, jag har inte celiaki officiellt diagnostiserat, men jag mår inte så bra. Jag blir svullen i magen av mycket gluten. Jag äter kanske en eller två surdegsmackor i veckan. Gärna surdeg låg. Det är vad jag äter. Men då ska du veta att jag älskar bröd.
Ja, just det. Det är det som är det konstiga.
Och har inga åsikter om vad någon annan gör här. För vi har tre härliga frallor som ligger här framför oss, eller hur?
Ja, det blev det. Min tanke var, men det var ju inte så genomtänkt. Jag skulle ha satt in för att veta inte efter. Att bjuda på en croissant. För jag tycker om croissanter. Jag är inte så mycket för bullar. Nej. Men då och då. Mm. Kanske en gång i veckan så tar jag med en croissant.
Ja, och då njuter jag av det. Ja. Men vet du vad? Så har jag tänkt om bröd också. Jag tar mig, istället för du vet, 68 skivor bröd, alltså det här gamla, att ta en macka då och då som en njutning.
Ja.
Så tänker jag.
Mm, det kan man göra. Mm. Äter du kött?
Ja.
Det gör du.
Men inte så ofta. Så jag tänker som våra förfäder, alltså genetiskt så har vi ju levt ett liv väldigt, väldigt länge ihop med djuren. Nu kan man säga att djuren i vår revolutionära historia var ju något helt annat än idag.
Ja.
De var inte framtagna med liksom antibiotika och ska man säga framavlade för att ha massor med marmorerad fett i sig och så vidare. Det var ju vilt. Men ja, jag känner det i min kropp att jag mår bra av att äta inte så stora mängder kött, men någon gång i veckan ungefär. Och med gärna då ekologiskt kött och gärna som gräsbetande, för då har det en högre omega-3-halt. Men huvuddelen av tiden äter jag inte kött.
Nej.
Och då är framförallt äter jag väldigt mycket grönsaker.
Ja, hur säger du? Du är kanske mest vegetariskt, ja.
Alltså, jag äter animaliskt protein, men inte någon gång om dagen. Lite ägg kanske på morgonen och sen lite kyckling på kvällen och kanske vegetariskt lunch till exempel.
Mm.
Men jag tror ju, alltså problemet med vegetarisk och vegansk mat är om man gör det utan så mycket kunskap, är att det blir väldigt kolhydratrikt. Och jag vill gärna ha ganska hög halt protein och fett i min kost. Jag mår bra av det. Så att sen kan man äta otroligt bra som vegetarian och vegan, men det kräver ofta lite mer omtanke och lite mer kunskap. Och om man sådär som jag kan bli orolig för unga tonårstjejer som säger jag ska bli vegan och så byter de ut köttet mot pasta, då kommer man inom en, två månader och har problem, tror jag, med både det ena och det andra och inte mår jättebra. För då blir liksom balansen fel. Så att ska man göra det bytet så hoppas jag att man läser på och skaffar sig kunskap och använder de här veganska proteinkällorna med quinoa och sojabönor och ärtprotein och så vidare.
Ja, det är så mycket kunskap som faktiskt, som du besitter, det hör vi ju och läser alla som kan läsa. Jo, finns de här dina böcker som man kan lyssna på?
Ja, jag har läst in allt som ljudböcker.
Ja,
det har jag gjort. Ja, jättekul.
Då ska det bli, just för jag har inte lyssnat på Bliss, det har jag inte gjort, det ska jag göra. Bliss och förundrar. Men, och de här slutligen då, några korta heta tips att må bra, om inte bara tala mat, utan
livsstil.
Ja.
Jag brukar säga tre saker.
Mm.
Det första är maten, att se över sin frukost.
Mm.
Därför att det gör man ju ofta på vana. Man äter det man alltid har gjort. Och om man kan få en frukost som är rik på proteiner och fett och fibrer, så skapar man ett blodsocker som är jämnt under dagen. Och det gör att man kommer äta bättre under dagen.
Mm.
Så liksom, om man är van att äta bara massor med rostat bröd med sylt och juice och flingor och sötad yoghurt, till exempel nu över Libyen,
ja,
då kommer blodsockret att svaja upp och ner. Så det är, och vad kan det då betyda? Ja, det kan betyda att äta lite havregrynsgröt med 2 ägg till exempel. Mm. Att äta bra yoghurt med nötter och bär. Det kan betyda att göra en bra smoothie med lite proteinpulver och sådana saker. Mm. Och kanske blåbär. Så ja, det är en grej, att se över frukosten.
Ja.
Den andra grejen är att röra på sig varje dag. Därför att varje motionsepisod sätter igång den här avinflammerande effekten, om man säger så. Va?
Mm.
Så om det är en cykeltur, om man går lite snabbare, om man går på ett gym, går och simmar eller vad man nu har.
Mm.
Så, men att man får igång det varje dag.
Mm.
Och jag har märkt också att kvinnor som, och män som har motionsrutin, det reglerar liksom hunger och mättnad genom dagen. Och man gör bara bättre val. Så lite utan att det är så ansträngande. Kan du känna igen det?
Ja, verkligen.
Ja.
Precis, så.
Ja. Och det tredje skulle vara att unna sig lite förundran varje dag. Att när man liksom, att inte bara tänka musik, ja, men det där är bara något som är. Utan ja, men lägg lite energi på den här spellistan. Och gör den här som bara liksom, varje gång du lyssnar på den här låten så bara känner wow, vad härligt allting är. För det är läkning i det.
Det är det verkligen. Mm.
Det är tre vardagstips.
Underbart, tack Maria.
Ja.
Och nu är vår tid slut, så att jag måste tyvärr säga att tack för den här gången.
Tack.
Men jag ser fram emot nya omgångar.
Ja, tack för att jag fick komma och tack för allt arbete du och ditt team gör för kvinnors hälsa. Det är fantastiskt.
Vet du, jag tänkte, jag skulle vilja fråga, apropå UNHCR självklart. Vad kan, alltså alla som är med och lyssnar nu, ja, då, vad kan vi göra för att stötta UNHCR?
Ja, UNHCR, det finns ju nu uppemot nästan 10 miljoner flyktingar, lite olika man räknar. Det är dels inne i Ukraina och dels som har flytt framförallt till grannländerna. Det är Polen och Ungern och där omkring, men även en del har kommit till Sverige. Och det man kan göra är att stötta UNHCR, man kan bli månadsgivare, man kan, jag menar, varje hundralapp betyder något. Man kan gå in på Sverige för UNHCR och göra en insats för de här människorna som ju ingenting hellre vill än att få komma hem en dag till sitt land och bygga upp det igen. Men tyvärr, det kan vara det just nu.
Mm. Det finns ju också ställen där man kan vända sig och komma med kläder, leksaker eller vad annat man kan ge och vill ge bort, som då går till de som förstås behöver. Som är här eller ja, som är där. Så det har vi varit med om att göra också. Ja.
Insamling man kan göra. Och ja, en väldigt enkel sak man kan göra, det är ju att börja använda Stand with Ukraine på Instagram.
Aha.
När man skriver om vad som helst. Mm. För det liksom skapar en vibb av att de, och de är inne själva och sitter i Ukraina och ser detta.
Oh.
Och det skapar en känsla av att de
stand with Ukraine.
Att stå Instagram med Ukraina.
Just det,
Ukraina.
Ja.
Och de är inte ensamma.
Och den finns på svenska menar du också?
Ja, nej, men du bara skriver den. För då, ja, ja, kom, även om du skriver ett svenskt inlägg, aha, så ser de, här är någon, ja, som står med oss.
Mm.
Vad som kan hända då, bara som man vet det, då kan man få någon som heter Boris 687. Som har någon jättekonstig symbol som är ett rysk troll. Som skriver något konstigt. Men det är inget farligt. Utan bara låta den personen skriva.
Mm-hmm.
För de är utsända för att säga till en och hålla käften.
Mm,
i det läget. Men det är bara att strunta i dem. Ja. För dem.
Och då vill jag berätta att vad vi har. En mycket liten sak. Men ändå, det är en konsert. Till förmån för Ukraina. Eller Ukraina. den 14 juni i Oskars kyrka. I samarbete med Oskars församling och Gula Änglarna så gör vi då en konsert. Och det finns nu inom ett dygn så finns det på vår hemsida och då kan man boka biljetter där. Så det kan jag berätta i den här podden. Så det blir fullt.
Ja, vad bra.
Ja, och då kommer det in mer pengar som går till rätt ställe och det är viktigt.
Ja, okay.
Tack kära Maria Borelius. Och vi ser fram emot nya spännande öden och äventyr med dig framöver och önskar dig allt gott i Roma.
Tack Alexandra.
Och med allt vad du gör och nya kokboken. Det blir roligt och spännande att ta del av när den kommer.
Jag får göra den i ljudbok också så du kan hänga med. Liksom.
Ja, det måste jag.
Det är svårt att göra ljudbok, kokbok på ljudbok.
Och vet du, nästa år fyller vi 25 år.
Ja.
1,6. Och då tänker jag just att tänk att göra då någonting sånt här någon gång under året. Något sånt här träningspass.
Ja, för det ställer jag upp. Men nej, inte för någon annan. Jag kände det när jag stod där på i Mallorca. Det är sista gången jag gör det här.
Ja,
för
dig ställer jag upp. Nej, men det vore ju vansinnigt roligt. Det vore ju just kul. Nej, men jag menar, då skulle det vara riktigt bra som det var då. Och som jag förstår att du...
Benvärmare och så.
Ja, just det. Ja, jätteroligt. Kul.
Ja.
Och med det så slutar vi för idag. Ja.
Tack
så mycket.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.